Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. quince.com/style.
Du måste sluta och gno i ditt jävla kalimorius-hår.
Kalimorius har inget hår.
Nå, inte du heller om du fortsätter sådär.
I ditt... To be Kalle Morges hår. Hej och välkommen till Mord i mina tankar med mig Amanda och med
Jessica.
Vi är en true crime podcast som görs av mig och ja.
Och ja då.
Ja då. Och det går ganska bra. Men det var så varmt i din lägenhet.
Ja, jag vet, men alltså man mår skit nu bara. Men det är ju så. Du ska ju ut och vandra och grejer, så nu är det så här.
Ja. 9 mil ska jag gå.
Ja, oh, jävla idiot. Ja.
Vasaloppsleden.
Fan vad jag garvade när du lade ut den där bilden och hade skinkan som var... Inga byxor, då vet jag.
Ja, jag är så lite rolig. Jag bjuder på mig själv. Jag har sparat den i höjdpunkter ifall någon vill
titta på min... se din skinka.
På Instagram. Ja, det är exklusivt material för mina följare. Onlyfans.
Ja, vi har... den släpps på mord i mina tankars Onlyfans. Även den bilden kanske när jag provar dina cykelbyxor här på steg.
Ja, det är ja. Så...
Det jag såg ut som en tvestjärt.
Tvestjärt?
Ja, typ. Men du...
Ja. Vill du säga något? Ja, okej. Feel free, det är din podd. Jag heter Redlock på Instagram.
Ja, just det, bra. Vi heter Mord i mina tankar på Instagram, du heter Redlock, jag heter Jessica Tys.
Exakt, det kan man kolla.
Jättekul. Pappas Kalle kallar det för Nisse. Ja.
Pappas Kalle kallar dig för Nisse.
Kalles pappa.
Ja,
han kallar dig för Nisse.
Nisse.
Jättekul.
Hur kan du tillåta sånt?
Ja, men det är så roligt. Och Nisse, ha. Och jag tänkte, vad fan är det där? Jag bara, ah, Nils menar du? Han bara, ja. Jag kallar det Nils för att alla mina kompisar heter Amanda och du heter ju Nilsson.
Ja.
Så i sammanhanget som är mitt liv så heter ju du Nils.
Ja.
Men han hade snappat upp det lite men inte helt så han sa Nisse. Det var jättekul. Och jag svettas mycket. Nu måste du börja prata om någonting vettigt.
Ja,
mord typ.
Typ Jeffrey Dahmer kanske.
Ja.
Det här är väl nämligen del 2, fast 3 av Jeffrey Dahmer.
Vi hade en smygstart.
Ja, lite så smygad. Men nu är vi inne på 1987. Jeffrey Dahmer är 27 år, bor hos sin farmor och har mördat en person, gjort sig skyldig till gud vet hur många våldtäkter och ett par blottningar. Han jobbar natt på en chokladfabrik och är fullständigt sjuk i huvudet. Så kan man kort sammanfatta föregående avsnitt.
Ja.
Och där tar vi fatt. 1987 så möter Jeffrey Steven Toomey på en gayklubb. Jeffrey bjuder med Steven. Den här killen heter också Steven. Hans första offer heter också Steven.
Heter inte han Steve? Stevie?
Steve heter han. Ah, ja. Steven följer i alla fall med till hotellrummet på The Ambassador som Jeffrey hade som av en händelse hyrt över natten. Mm. Enligt Jeffrey själv så var tanken att han skulle ligga, ja, först skulle han droga, utforska Stevens kropp och ha sex med honom för att sedan lämna honom på hotellet. Så blev det inte.
Nej.
När Jeffrey vaknade på morgonen så möts han av Stevens livlösa kropp bredvid sig. Steven har inslagna revben, är väldigt illa slagen över, över ansikte och bröst och han blöder i munnen.
Han ligger i sängen.
Han ligger bredvid Jeffrey i sängen, ja. Jeffreys knytnävar och ena underarm är också väldigt blå.
Mm.
Och Steven är död.
Mm.
Jeffrey säger ungefär att det verkade som att jag hade slagit ihjäl honom med mina bara nävar. Men jag har inget minne av det och det var inte planen. Mm. Det kan ha varit så att jag var så full att jag ville slita ut hans hjärta.
Ja, för det blev, du vet, när man blir lite full sådär.
Ja, vet. Nej, blir så men... lite bonkers och försöker slita ut hjärtat på folk.
Jag tror verkligen att han inte minns.
Nej, jag för tror att
han har ju berättat liksom.
Ja, men alltså så... han är en sån pladdekvarn, Jeffrey.
Ja.
Han har erkänt allt annat i väldiga detaljer så att han...
Och han minns inte. Om han minns. Alltså han var inte... Alltså han minns verkligen inte det här.
Nej, det tror jag också.
Men
lika tusan är stackars Steven död.
Ja, det är så jävla hemskt. Och hans, alltså han har krossade revben.
Ja. Ja, han har ju utsatts för väldigt våld.
Mm, det är så hemskt.
Ja. Jeffrey tar hem Stevens kropp till sin farmors hus.
Ja.
I en resväska. Som han köper för ändamålet. Efter en vecka så bestämmer han sig att det är dags med att göra sig av med kroppen, projektet.
Mm.
Ett lik som har legat i en vecka.
Men då har han haft det till lite. Så.
Ja, han utnyttjar det ju så att säga.
Mm.
Han ligger ju liksom och gullar lite, myser lite.
Mm.
Alltså han behandlar ju det här liket som att han är ihop med det. Typ. Ja. Alltså så som man behandlar en partner fast det är ett lik.
Mm.
Han har i alla fall bestämt sig nu för ja, han har sex med det liket och allt. Han gör allt. Han ska i alla fall göra sig av med den här kroppen nu. Och han styckar Stevens kropp, smälter köttet från benen, skär köttet i hanterbara bitar, lägger dem i sopsäckar, lägger alla ben i ett lakan och pulveriserar dem. Och sen tar han allt det här utom huvudet och slänger i soporna. Stevens huvud, mina damer och herrar, används för onani. I 2 veckor efter mordet.
Det är inte fräscht.
Nej. Efter de här 2 veckorna kokar Jeffrey huvudet i någon mix med blekning och något kemikalie för att försöka bevara det på de vis. Det höll ett tag till, men blev... Nej. Ja, då.
Som en liten... Så... konserveringsmetod.
Ja. Men till slut så blev det liksom så skört. Och jag vill inte ens tänka på hur han märkte att det var lite för skört.
Nej, nej.
Så Jeffrey krossar också det till pulver och kastar i soporna. Steven Toomey var Jeffrey Dahmers andra offer. Han mördades 1987 och han blev 25 år gammal.
Ja.
Än idag så är ju han, Steven Toomey, bara enlisted som en missing person. Han är liksom inte... Damen är inte dömd för det mordet. För att de har liksom inte hittat några bevis. Förutom att det är ju han, Dahmer, som hade dött honom. Så hans liksom... Hans case finns inte, eller måste säga.
Nej. Sjukt.
Mm. Det gick alltså 9 år mellan första och andra mordet. På förfrågan om varför det tog så himla lång tid, eller liksom uppehåll tog så himla lång tid, alltså att jag ville, men
ja.
Varför det gick långt emellan.
Mm.
Så svarade Jeffrey att han inte fick den fysiska möjligheten att utföra mord under den här tiden. Att det liksom aldrig blev tillfälle. Men med tanke på vad som sker senare så det känns inte som att just fysiska möjligheten är någonting han bryr sig om riktigt.
Nej, jag tänkte ju säga att han tar sig väl till för den.
Ja,
till slut.
Men han lyckades väl kanske hålla tillbaka sina demoner, eller vad man ska kalla det. Det var efter mordet på den här Steven Toomey som Jeffrey aktivt började söka efter offer. Han har nu liksom fullständigt given in till den här mordiska begäran och besattheten av att ha fullständig kontroll över en kropp och ha sex med. Liksom. 2 månader efter mordet på Steven så möter Jeffrey James Dockstater, som bara är 14 år och arbetar som sexarbetare. Bara där är ju jättetragiskt. Jeffy, we're on that base now. Han tar med sig även James hem till sin farmor, stackars farmor, efter att ha erbjudit honom pengar för posering för nakenbilder. Det kommer liksom bli hans grej, att han erbjuder pengar för nakenbilder. Jeffrey börjar ha sex med James, eller ja, de börjar ha sex med varann, consensual, innan Jeffrey drogar James och stryper honom till döds på källargolvet i farmors hus. Scenariot som följer är väldigt likt det med Steven Toomey. Jeff behåller kroppen i en vecka. Och det utförs sexuella övergrepp på de här kropparna. Mm. Döda kropparna. Han styckar, skär upp och pulveriserar och kastar i soporna. Precis som med Steven. Även här så behålls och kokas huvudet för att liksom gosa lite. Innan det pulveriseras och kastas. Det är så vidrigt.
Ja.
Och jag har läst det här så många gånger nu så att det är nästan så att jag inte förstår vad det innebär längre. Men
ja,
han sparar ett huvud.
Ja, det är... Vissa har det i frysen och sminkar det och vissa kokar det för att få lite...
spänning i barnen.
Följsam effekt.
Följsam effekt. Nej. Det där tar du tillbaka.
Det där sa inte jag. Vad fan. Fy vad äckligt.
Ja.
Nej, men man ska inte hålla på så här. Usch, vad äckligt. Fortsätt.
Tack. James Dockstater var Jeffrey Dahmers tredje offer. Han blev mördad 1987 och han blev 14 år. Ja, det är så ungt.
Jävlar.
24 mars 1988. 24 mars är min mammas födelsedag. Så möter Jeffrey Richard Guerrero på en gayklubb som heter Phoenix. Eller Phoenix, jag vet inte hur de säger. Jeffrey erbjuder Richard 50...
Ja, men vadå? Sorry.
Jeffrey erbjuder Richard $50 för att spendera natten med honom. Vilket Richard går med på och de åker till farmors hus. På uppe på höga berget. Sen så är det i stort sett samma tillvägagångssätt som innan. Stackars Rickard. Vad sker?
Rickard. Kirket. Kirket. Kermit, menar jag.
Jimmy Kermit. Richard drogas, stryps med ett läderbälte och efter att han är död så... Alltså det står ju att han... Vad står det på engelska? För det är därför jag inte får ihop det. Han... Han utför oralsex.
Ja, jag vet precis vad det är för ord.
Ja.
Han fick hugg i bröstet.
Är det inte det ena så är det andra?
Okej.
Okay. Are you back?
Mm, I'm back. Nej, men jag vet vad det är för ord du menar.
Ja.
Men det finns ingen bra svensk översättning.
Nej, men är det att han... suger av, eller att han liksom mun penetrerar.
Ja, det skulle jag säga.
Ja, det är det jag trott. För den engelska termen är ju som att det skulle kunna vara vilket som.
Ja.
Men den är ju också som att han har sex med det här liket. Och jag tycker inte riktigt att det är rätt sätt att
säga. Nej, det är det verkligen inte. Men han förgriper sig på den här döda kroppen.
I mun på den här döda kroppen. Ja. Och... kroppen gör han så med på samma sätt som Steven och James. Men han sparar bara kroppen i ungefär ett dygn här. Så han har den lite kortare. Huvudet däremot sparas i flera månader. Richard Guerrero var Jeffrey Dahmers fjärde offer. Han dog 1988. Han blev 22 år.
Så jävla unga killar alltså.
Det är jättemånga unga killar. Ungefär en månad senare så lurar Jeffrey med sig en annan ung man hem. Den här gången så råkar dock Jeffreys farmor upptäcka att Jeffrey inte är ensam på rummet. Jeff, is that you? Jeffrey har redan lurat i offret drogerna. Men eftersom farmor vet att han inte är ensam, för det fattar farmor. Farmor är inte dum.
Mm.
Så liksom, så kan han inte genomföra mordet. För han vill inte att hon ska förstå det, såklart. Och han vill ju heller inte att farmor ska upptäcka att han är bög.
Nej, men nej, det vore ju hemskt.
Ja,
men då, det vet nog redan farmor.
Det kanske hon vet, men jag vet inte om han vet det. Eller om det gör han väl, men han vill väl inte skylta med det för mycket. Han, han visste ju liksom inte riktigt vad han skulle göra med det här offret nu. Men han väntade tills det hade blivit medvetslöst.
Nej men... Till... Nej men alltså...
Nej men tills personen, jag har inte namnet på honom.
Nej men du kan inte säga till det hade blivit medvetslöst.
Offret.
Ja, det blev ju jättehemskt. Till han, personen som verkligen är en människa som vi sörjer en dag.
Jag tar om det här.
Det blir värre och värre.
Ja. Han väntade tills offret hade blivit medvetslöst. Och sedan körde han honom till sjukhuset. Och sen har jag skrivit farmor alltså. Det är lite syftningsfel. Och sen har jag skrivit vilken hjälte.
Farmor alltså. Ja, okej.
Okay. Jag tycker väldigt synd om den här farmorn. Alltså,
ja, jag tycker synd om fler farmor.
Ja, såklart. Alla offer. Såklart.
Nej, men hur ska hon bete sig?
Ja, men även om hon... För jag tror inte att hon vet att det förekommer mord.
Nej.
Men, och sen får reda på att det har minsann förekommit i ditt hus.
Ja.
Och att det är huvuden har sparat.
Nej.
Nej. I september...
Och man undrar ju vad han använder att koka det i, liksom.
Ja.
Det
är... Är det en egen liten gryta eller diskar han ur den? Och... Nej.
Nej.
Overkligt.
Mm.
I september 1988 så fick farmor nog. Hon bad Jeffrey att flytta ut då hon inte gillade att han drog hem män dygnets alla timmar. Just att de var män sket hon kanske inte i.
Ja, men det var ett jävla springer.
Ja, det var ett jävla springer. Och dessutom så började det lukta väldigt illa ifrån källaren och garaget. Jag kommer inte ihåg vad Jeffrey förklarade den här lukten med. Men man förstår ju att farmor vill bli av med honom.
Ja, nej, men han hade så mycket förklaringar på allt det där.
Ja, det kommer några sen, men just där vet jag inte riktigt vad han sa. Men... Jeffrey flyttar i alla fall till en egen lägenhet. En etta på North 25th Street. 25th
ja.
Street. Som låg i ett så lite kriminellt område, men det var billigt. Det brukar gå lite hand i hand där, men vem är jag? Det låg även ganska nära hans jobb där på chokladfabriken. Och för att komma ihåg... Nej. Vi ska komma ihåg att utåt sett så är ju, verkar Jeffrey helt normal. Trots att han nu har mördat 4 personer.
Ja.
Han har ett arbete och han är liksom vårdad och vältalig och intelligent.
Mm.
Något alkoholproblem, men inte så att han inte
kan sköta sig. Men han är ju hel och ren liksom.
Ja, precis. Ja. Dagen efter att Jeffrey flyttade hemifrån så blir han gripen för att ha drogat och sexuellt utnyttjat en 13-åring. En pojke som hette Kison Sintasomfon. Sintasomfon.
Nej, man låter som ett instrument.
Ja, Sintasomfon.
Ja.
Ja. Som Jeffrey, om jag har förstått rätt, träffat på någon på sin arbetsplats. Eller om det var typ hans... Det var någon bekant eller alltså så. Någonting. Innan rättegången som blev så utfördes på Jeffreys advokatsbegäran en psykologisk utvärdering av Jeffrey. Psykologen kom fram till att Jeffrey hade starka känslor av att inte passa in i samhället. Alienism. Han kände sig som en alien. Att han var impulsiv, svårt att lita på andra människor och nedstämd på grund av att han inte åstadkommit något i livet.
Okej.
Okay. Oh, varför måste man åstadkomma något i livet?
Jag vet inte. Nej, eller jag förstår verkligen det. Jeffrey
döms till 1 års straffarbete och 5 års övervakning. Samt att han måste registreras som sex offender.
Mm.
För att kunna behålla sitt jobb på chokladfabriken så får han lov att lämna arbetslägret för att arbeta. Det tyckte jag var roligt.
Ja.
Domen kom, den här domen som jag precis pratade om, kom i januari 89. Men straffets liksom verkställighet flyttades fram till maj. Så han hade ju några månader på sig däremellan. Och det var jättebra, för då hade han tid att träffa Anthony Sears på en klubb. Anthony var en modell i början på sin karriär och Jeffrey tyckte att han var otroligt vacker.
Mm.
Jeffrey har själv sagt att han inte var ute efter ett offer den kvällen utan att det var Anthony som kom fram och började prata med honom och då kunde han inte låta bli. Jeffrey hade nu flyttat hem till farmor igen för att liksom, jag ska snart åka in farmor så jag behöver lite hjälp och så. Stackars farmor gick med på det. Så det var dit de begav sig. De började att ha liksom consensual, vad heter det? Sex under samtycke.
Samtyckesex, ja.
Samtyckesex.
Allt sex är samtycke, tycker jag. Så, men det, ja. Man vet inte, det står ju alltid där.
Ja, precis.
De hade sex, fast det är ju inte det om en inte vill. Men
ja. De hade det i alla fall, sex samtycke. Innan Anthony blev drogad och strypt till döds. Morgonen efter så bär Jeffrey upp kroppen och lägger den i farmors badkar. Där han halshugger den och sedan försöker flå den. Alltså ta bort skinnet helt. För att han ville så gärna bevara liksom hans Anthonys perfekthet så.
Mm. What?
Ja, han vill ha skinnet som en liksom liten
fårfäll.
Som en liten matta.
Nej, vad hemskt.
Ja.
Han, alltså Jeff har ju, för han kör ju mycket med att han tar hem killar och så bara, oh, I can take pictures of you och så här. Och sen så ska det bara vara oskyldig och sen blir det lite naket. Alltså vissa går med på det, du kanske kommer till det med sen. Skitsamma. Och... Men alltså det jag vill komma med är ju att det finns ju bilder på det här.
Mm.
Har du sett dem?
Nej, men jag vet att de finns. Ja. Men vi kommer in lite mer på bilder och sånt sen.
Jag har sett dem.
Ja.
Inte alla, för därför finns det inte att få tag i.
Nej, men jag vet också att det finns att googla fram.
Ja, det var sjukt alltså.
Ja. Men vi kommer till det.
Ja. Det är typiskt, men jag vill ju gärna se. Jag vet
inte. Ja, men jag vill också se. Ja. Med skräck blandad, ja. Skräck mest bara faktiskt.
Bara, hör jag att det finns bilder så vill jag se dem.
Ja, det är, ja, bara precis. Så. Det gick inte så bra med det här skinnet. Men eftersom Jeffrey ansåg att Anthony var så otroligt attraktiv så hade han liksom en ännu starkare vilja än med tidigare offer att bevara huvudet.
Mm.
Även könet. Ja, så han la liksom huvudet och genitalierna i burkar med aceton och sparade som små troféer.
Mm, finns också bilder på.
Ja, kan jag tänka mig.
Mm.
De här la han i någon liksom stadig trälåda och låste. Och förvarade. Anthony Sears var Jeffrey Dahmers 5:e offer. Han mördades 1989. Och han blev 26 år gammal.
Mm.
Det finns ju en lite spännande side story om den här lådan.
Mm.
För den, alltså den bär ju han med sig livet ut sen. Eller på så här. Men den här lådan finns alltid med.
Mm.
Och den stod ju i någon garderob tror jag. När han bodde hemma hos farmor. Alltså, Jag vet inte vad farmor heter. Så
nej, jag kommer faktiskt inte ihåg det heller.
Nej, jag såg aldrig hennes namn någonstans. Men det var någon gång så kom Jeffreys pappa och hälsa på för att kolla läget liksom. Och då hade väl Jeffrey haft den här lådan framme. Den var liksom låst och allting. Men pappan undrade ju vad fan.
What's in the box, Jeff?
Ja, vad fan är det i den? Och liksom Jeffrey bara, jag har rätt till mitt privatliv. Du behöver inte veta vad som är i den där. Och Lionel bara, du bor i min mammas hus. Jag tror inte att du har rätt till något privatliv. Mm. Och han var liksom, Lionel var ganska på om den här lådan. Han ville veta vad fan det var i den. Eftersom Jeffrey var så himla mån om att hålla det hemligt.
Och någonting kände han kanske att...
Det kunde vara, ja.
Ja.
Något lite märkligt kanske.
Ja.
Och när liksom... Jeffrey fattar ju att han kommer inte ge upp förrän han får se vad det är i den här lådan. Så han liksom ställer rum... Han öppnar den och plockar ut huvudet och skrevet. Och lägger i liksom heteroporr i den. Och så visar han pappa. Bara kolla här, är du nöjd nu typ?
Ja.
Det ser ut som att han får lägga till.
Ja. Jag tror att han... Så här... Alltså de börjar ju bråka om den där jävla lådan.
Mm.
Och... så säger Jeff typ så här bara... Ja, men du kan få se imorgon.
Ja, precis.
Alltså typ, man bara, men snälla.
Ja.
Men sen tror jag att han säger... Ja, han säger sen bara... Ah, okej, okay, men it's porn. Liksom, get off my back, liksom. Sen så tror jag liksom det är typ nästa dag han tar fram den och bara... Ja, ah, men här ser du typ.
Mm, ja, precis.
För han, pappan får nog liksom... Han släpper det väl till slut. Men det blir ju ett värsta bråket.
Ja.
Men alltså, så här, du kan få se imorgon. Ja. Man bara, ah, fast då är det ju verkligen så här. Fast också så här, ah, smart att säga att det är porr. För det är så här, ah, det kanske är lite genant.
Ja.
Men det är ju inte... Ja, för han sa ju liksom, nej, it's porn magazines liksom.
Ja, precis.
Så att han skulle släppa det, men jag tror att pappan fattar hela tiden att nej.
Det är något annat.
Det är något jävla galet här liksom. Men också så här, hur är det i sin vildaste fantasi?
Nej, men man
ska kan man inte... kunna, vad skulle han tro att det är liksom?
Nej, jag vet inte vad han, om man tänkte kanske att det var med någon konstig sexgrej.
Ja, men, ja, men jag vet inte, men alltså, han kände ju ändå på sig att någonting inte stämde helt liksom.
Ja. Något, ja, var, något märkligt. Var
läskigt för pappan liksom.
Ja.
Och sen efteråt.
Ja. Ja, och vet att han har varit i närheten av den jävla lådan bara.
Ja.
2 månader efter mordet på Anthony så var det dags att avtjäna det här straffarbetet som Jeffrey hade fått för att sexuellt utnyttja det här barnet. Eller ja, barnet, 13-åringen Keyson.
Mm.
Jeffrey behöver bara avtjäna 10 månader där innan han blir villkorligt frigiven. Och nu börjar ju då den 5-åriga övervakningen som han också dömdes till. Alltså i mars 1990 så börjar den här övervakningen. Så han går och snackar med en liksom frivårdspersonal lite då och då för att de ska se att han sköter sig. När Jeffrey kom ut så flyttar han in till sin kära farmor igen. Men en månad senare i maj så flyttade han tillbaka till
North 25th Street.
Tack. Det är så mycket. Självklart så tog han med sig Antonys nu mumifierade huvud också.
Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.
Skönt i sitt nya hem.
Mm.
Alltså stack. Jag tycker så synd om farmor och Anthony, men
ja.
Självklart Anthony också.
Ja, alla bara.
Ja. Alla utom Jeffrey.
Nej, jag tycker synd om honom också. Jätte.
Nej, men alltså nej, jag kan inte tycka synd om honom.
Jo, jag gör det.
För han vet vad han gör.
Ja. Jag tycker det ändå.
Ja. En vecka efter att han flyttat hemifrån på nytt så är det dags för nästa lilla möte. Här träffar han sexarbetaren Raymond Smith som Jeffrey lurar med sig hem efter att ha erbjudit $50 för sex. Man tänker, jag vet i och för sig inte hur mycket $50 är på den här tiden, men det är ju inte jättemycket.
Let us not go there.
Nej. Det är ju, så det jag tänker att han går ju på ganska utsatta människor.
Ja.
Väl inne i lägenheten.
Alla som behöver erbjuda någon form av sexuell tjänst för pengar är väl utsatta?
Ja, jo, så är det ju. Väl inne i lägenheten så bjuder han Raymond på en drink som är spetsad med 7 sömnpiller. Han satsar rejält. När Raymond förlorar medvetandet stryper Jeffrey honom till döds. Och har våld för sig på likets mun med sin penis. Dagen efter så går Jeffrey ut och shoppar en polaroidkamera. För att sedan posera Raymonds kropp i massa olika liksom vulgära sexuella poser och liksom konstiga. Så liksom en levande människa kan inte ställa sig så som han ställde den här kroppen.
Om nej, jag har sett bilder på det här med.
Ja.
Det ser helt sinnessjukt ut.
Ja, vi får googla upp den. Ja. Sen så stycker han Raymonds kropp i badrummet. Kokar kroppsdelar i någon sån här kemikalie för att få bort köttet ifrån benen. Huvudet sparas i vanlig ordning. Mm. Men den här gången så spraymålar han det grått och ställer det i ett liksom så litet vitrinskåpsaktigt.
Nej.
Bredvid Antonys preserverade kroppsdelar. Även Raymonds ben, alltså bones, sparas som liksom så dekorationer för att åstadkomma en trevlig känsla i hemmet. Ja, men det är så bisarrt. Jag vet inte. Hans ben. Raymond Smith var Jeffrey Dahmers 6:e offer. Han mördades 1990 och han blev 33 år. Bara en vecka senare lurar Jeffrey med sig ännu ett offer till sin lägenhet. Här hade liksom allt kunnat varit över. För Jeffrey har män. Här hade allt kunnat varit över. Men Jeffrey har tur.
Ja.
Han är dock otroligt klantig. Och tar liksom fel. Så han dricker själv den här lilla knockout-cocktailen. Så han drogar sig själv och förlorar medvetandet. Ja, men alltså det är så bisarrt. Det är ju fantastiskt roligt.
Ja, det är roligt.
Ja.
Men,
Så han liksom tuppar av. Och vaknar ensam i lägenheten morgonen efter. Och har blivit bestulen på lite kläder, $300 om klocka. Hade liksom den här personen han tog med sig hem varit nästan lika galen som han själv. Så då hade det varit slut för lille Jeff. Men det känns ju skönt att han inte var så sjuk för all del. Men det här lilla missödet låter han sig ju inte avskräckas av.
Nej.
Det är bara några dagar senare, och då är vi inne i juni 1990, så lurar han med sig en som han har blivit lite bekant med. En liten så, som han hälsar på, tjenis. Edward Smith. Och han är inte släkt med den föregående Smith. Men han blir drogad och strypt till döds, även han. Istället för att lägga kroppen i syra så försöker Jeffrey denna gång att frysa kroppen för att han tror att den ska liksom torka ur och lättare kunna bevaras. Han är inte så bra på det här med kemi.
Men han tydligen inte.
Nej, han vet inte alls vad han tänkte riktigt. Tanken var att behålla Edwards huvud. Men nu när han så känner sig lite bekväm med mördandet och liksom, han har gjort det här så många gånger nu, så nu kan han experimentera lite. Jeffrey vill på något sätt få ur vätskan ur det här huvudet så att det liksom torkar och inte vittrar sönder och luktar illa och herregud. Han kommer på den briljanta idén och kör huvudet i mikron.
Ah!
Jessica, vad händer om man kör ett huvud i mikron?
Oh.
Det sprängs.
Ja,
För man kan inte torka saker i en mikro. Alltså.
Ja, det här är ju för grovt.
Ja.
Det är för dumt också.
Han är så jävla dum. Och det är så otroligt vidrigt. Och så, alltså det här stackars... Han har liksom inte bara skändat den här kroppen. Jag tycker... Det är riktigt vidrigt. Torka inte saker i mikron.
Nej, det går inte.
Det går inte. Inte ens... Ingenting går att torka i mikron. Det blir bara varmt. Edward Smith var Jeffrey Dahmers 7:e offer. Han mördades 1990 och han blev 27 år gammal. Mm. Till nästa offer så dröjer det nästan 3 månader. För lille Jeff blev ju så lite ledsen när det inte gick så bra med det förra offret. Eller så kände han sig hoppfull på kroppen som låg i frysen eller någonting, jag vet inte riktigt. Men Jeffrey träffar i alla fall Ernest Miller utanför ett bokhandel. Otroligt obehagligt att ragga på bibliotek och bokhandeller. Man, det är inte liksom där man tänker sig att man ska träffa på riktigt psykopersoner. På bokhandeln.
Jag förstår inte vad du säger just nu.
Är det inte otroligt obehagligt att han raggar på bokhandlar och bibliotek?
Ja, men det är väl obehagligt vart han än är. För han är väl obehaglig bara.
Ja, men vad menar på krogen du? Varför är det ju typ vanligt att man raggar.
Ja, du tänker att
på man... bokhandeln raggar man inte på.
Nej.
Eller är det bara jag?
Men är... Nej.
Träffades du och Kalle på bokhandeln?
Nej.
Nej. Just det. Prove. Point proven.
Ja.
För $50 så gick Ernest med på att följa med hem till Jeffrey och låta honom lyssna på hans mage och hjärta.
Mm.
För det tyckte Jeffrey var lite mysigt. Väl hemma hos Jeffrey så påbörjade Jeffrey en sån liten avsugning av Ernest. Då var Ernest väldigt snabb med att meddela att det skulle kosta honom extra. Jeffrey är då ganska snabb med att droga Ernest och av någon anledning så har han bara 2 sömnpiller hemma. Vilket inte räcker för att göra liksom Ernest så pass medvetslös att det enkelt går att strypa honom. För Jeffrey är ju ganska stor och han är lång. Han är över 1,90 lång.
Mm.
Men han är liksom, han är ingen fighter. Så. Han slåss inte och han vill.
Nej. Nej, han vill inte det. Han är inte intresserad av det heller.
Precis. Det är inte liksom själva... Han vill inte ha ett blodigt mord.
Nej, och
det är
liksom han vill inte göra dem. Alltså han vill inte... Det här låter helt sjukt också. Men han vill ju inte... Okay, men
han njuter inte av att göra dem illa.
Han vill inte att det ska vara smärtsamt för dem heller.
Nej.
Han vill ju liksom, han vill ju bara att de ska somna lite.
Ja.
Och fortsätta vara så. Helst alltid.
Ja, grejen för honom är ju inte som sagt att skada eller att mörda. Utan det är att han vill ha en medvetslös kropp bara.
Mm.
Sen så tyvärr så tycker han ju att målet helgar medlen.
Mm.
Men... just för att han liksom inte hade så många sömnpiller så att han kunde göra Ernest helt knockad så tar han en kniv och skär upp halsen på Ernest som förblöder inom några minuter. Och Ernest är ju också den enda som han mördar med kniv.
Mm.
Jeffrey som älskar sin polaroidkamera. En polaroidkamera är alltså en sån som sprutar ut bilder direkt.
Mm.
Eller liksom framkallar, får kameran framkalla bilderna själv. Men han börjar posera den här kroppen och ta bilder. Och han har själv sagt att han tog de här bilderna för att liksom bevara minnet och stunden. Och han ville minnas hur de här personerna såg ut och liksom var återuppleva. Och hur vackra de var och sådär.
Mm.
Efter den här fotograferingen så tog jag för kroppen till badrummet för så lite... dissekering.
Bardrummet.
Alexander Bard. Alexander Bard.
Jag tror det här med att han ville lyssna på hans hjärta och mage och grejer.
Mm.
Han var ju så först bara, men gör det då typ. Du är weird, men whatever floats your boat.
Ja.
Men sen så vart väl Jeff lite mer så här och ville ha sånt. Sen tror jag som sagt att han inte lyckades droga. Alltså de vart ju liksom i, alltså de började ju, det vart ju typ, höll ju på att bli lite slagsmål typ, tror jag.
Ja, så kan det
vara. Eller, för han vart ju så här, han försökte ju dra. Och då fick ju Jeffrey panik.
Ja, ja, just att de, att de potentiellt kan lämna honom.
Ja, tycker det, han det också klarar han ju inte av.
Nej, precis.
Så liksom, ja, han vet ju inte vad, hur han ska bära sig åt. Och då panikar han ju. För att han vill ju inte, han fast vill ha kvar dem. Vi kan inte
skylla på att han...
Nej, men jag ömmar mycket för Jeffrey Dahmer.
Ja, jag vet. Och det är sjukt.
Okej, fortsätt. Ja.
Under tiden som han liksom styckade och dissekerade den här kroppen så kysste, smekte och pratade han med det avsågade huvudet.
Mm. Nej, det är inte nice.
Det är inte nice. Känner du att det också är för att nej, han inte riktigt vet hur han ska bete sig?
Nej, det... Nej, men det är inte försvarbart.
Det är faktiskt verkligen inte försvarbart. Jeffrey åt Ernests hjärta. Sparade biceps och delar köttet från benen i frysen. För senare konsumtion. Och han beskrev det som att det var det ultimata sättet att känna att de var en del av honom.
Mm.
Han är ju väldigt mycket där för att ha kvar dem på något ja. Sätt.
Han har ju beyond så liksom.
Lite svårt för avsked.
Ja! Ja, typ. På ett sätt. Ja. På ett annat inte.
Ja.
Men ja, han vill, han är, vad säger man? Man är rädd för att bli lämnad.
Ja. Ja, han har separationsångest.
Ja, typ.
På något väldigt sjukt sätt.
Mm.
I vanlig ordning i alla fall så smältes köttet från benen och Jeffrey sparade även hela Ernests skelett.
Mm.
För om man inte kunde ha dem hos sig i sin helhet så kunde han ju i vart fall behålla benen.
Mm.
That's one way of thinking.
Ja, logiskt. Allt är väldigt logiskt.
Ja. Det är ju här man skulle vilja säga till honom att har du testat att inte döda dina partners?
Ja, och eller också det här med att bara, jag äter hjärtat så att hans hjärta är kvar i mig för alltid. Man bara, men har du hört talas om tarmfunktionen?
Du kommer bajsa
ut. It's not gonna stay there forever.
Åh, herre, säg inte det.
Sorry to break it to you.
Yeah, but you got some analingus.
Nej. Nej.
Nej. Ernest Miller var Jeffrey Dahmers 8:e offer. Han mördades 1990 och han blev 22 år.
Hemskt.
Ja. Nu är vi på 24 september 1990. Det har gått 3 veckor sedan Jeffrey mördade Ernest. Och nu springer han på David Thomas på en galleria. Jeffrey lyckas få med sig David hem på några drinkar. Och lovar honom även pengar om det skulle vara så att han vill ställa upp på några nakenbilder. Mm. Efter att Jeffrey har drogat David så insåg han att den här killen var inte så snygg.
Mm-hmm.
Nej, nej, nej. Han var ju dock rädd att David skulle vakna och vara arg för att han hade drogat honom, så han ströp honom till döds ändå.
Nej, men.
Ja. Sparade inte några kroppsdelar eftersom David inte var attraktiv.
Nej, men fy fan.
Ja. Jävla.
Det var äckligt.
Det är riktigt vidrigt. Han bad inte om att få komma dit direkt. Men självklart så fotograferade Jeffrey ändå styckningen och det hjälpte polisen att identifiera David sen.
Mm.
David Thomas var Jeffrey Dahmers 9:e offer. Han mördades 1990 och han blev 22 år. De är så unga.
Ja, det är så många nu.
Ja, ja, nu är vi uppe i 9 stycken.
Mm.
Efter mordet på David så har Jeffrey en sån liten cool down period som är vanligt att seriemördare har. Mm. Det innebär att David blev Jeffreys sista offer under året 1990. Inte sista.
Nej.
Men vi är alltså nu uppe i totalt 9 offer, varav 4 mördades under 1990. Han jobbar på under 1990.
Mm.
Jeffrey gick som sagt till en sån här övervakare regelbundet. Och till den här så ska han ha sagt att han mådde väldigt psykiskt dåligt. Detta ska enligt honom själv ha berott på hans sexualitet, hans finansiella svårigheter och att han kände sig väldigt ensam. Övervakaren har också rapporterat, för de liksom skriver ju lite så här, som journal typ, att Jeffrey upplevdes deprimerad och kämpade med både ångest och självmordstankar. Ja, jag tror absolut på att han inte mådde så bra. För jag tror inte en människa som mår helt 100 behöver göra sånt här.
Nej.
Och jag tror också att han har, kanske till skillnad från många andra seriemördare, så har ju han ändå en liten känsla av att det här är fel.
Ja, gud ja. Han mår ju skit över det här.
Ja.
Men det är därför jag inte bara känner hat mot honom. För att han mår ju skit i det här. Och han har ju inte, för jag på något sätt, alltså han gör ju helt sjukt vidriga saker. Men han är ingen lustmördare.
Fast det blir ju att han blir det.
Ja, men han, ja, nej. Han känner ju inte liksom, han finner ju inte härligt att döda. Själva dödandet.
Nej, han skulle ju enligt sig själv då lika gärna kunna typ hämta lik, men han är ju egentligen, ja precis.
Mm.
Men han är ju egentligen liksom, han skiter ju i att de här, att jag måste döda de här personerna. Han är ju likgiltig inför det, att han behöver döda dem för att uppfylla sin egen sexuella liksom preferens.
Oh, det...
Jag tycker inte riktigt att man kan tycka synd om honom bara för att han tyckte det var lite jobbigt att döda dem.
Nej, för fan. Nej, nej, nej. Jag tänker bara att han lever ju i ett helvete hela tiden.
Ja.
Och han vet ju med sig redan nu att det här måste ju ta ett slut någon gång.
Ja. Men inte än på länge.
Nej. Nej, men alltså han är ju helt sinnessjuk. Men...
Jag känner ändå att du vurmar lite.
Ja, men jag känner så här, fan... Han mår så jävla fan, skit också. Han är, ja, men han är inte så här som bara, åh, sen ska jag tortera dig.
Nej, men det, nej Jessica. Du har fått någon form av överkärlek till den här personen.
Ja.
Han är romantiserad.
Ja, fortsätt.
Jeffrey hade då som sagt en liten paus i sin killing spree mellan oktober 1990 och februari 1991. Det var alltså inte jättelång. Det finns dock lite uppgifter om att han vid minst 5 tillfällen ska ha försökt få med sig män hem, men misslyckats.
Mm.
Så den här pausen kanske inte var så himla frivillig från Jeffreys sida.
Det kanske inte var upp till honom.
Nej, precis. I februari 1991 så har oturen återvänt till mänskligheten till fördel för Jeffrey Dahmer.
Mm.
Vid en busshållplats nära stadens universitet så la Jeffrey ögonen på Curtis Strotter. Fint efternamn. Det här lät inte alls som att jag menar.
Mm.
Vid en busshållplats nära universitetet så lade Jeffrey ögonen på Curtis Strotter. Även här så fick han med sig sitt offer hem genom att locka med pengar för sexuell posering. Och eventuellt något litet samlag där på kanten. Jag kan tänka mig också att det är lättare att få med sig någon på sexuell posering. Om man säger att man inom citationstecken bara vill ha bilder.
Mm.
Att det är lättare. Om man är sexarbetare så är det väl lättare att gå med på det. För då slipper man ha sex. Och är man inte sexarbetare så låter det ju inte lika farligt som att...
Nej, men också bara, åh du är skitsnygg, kan inte vi ta lite modellbilder? Jag har en ny cool kamera, jag är duktig på att ta bilder. Du får dem sen. Och sen bara, också när man väl står där, bara, men kan du inte ta det där också?
Ja,
för du kommer säkert till det där, men det är många, han säger ju att det ska vara oskyldigt först liksom. Mm. Och sen bara, men ta av det med, åh det kommer bli så snyggt om du gör så här och så här.
Ja.
Ta av dig dem också liksom.
Lite så här klassisk
sån, ja.
Som görs på unga tjejer som har modell liksom, ambitioner. För det är ju... Det ska man ju inte sticka under stolen med. Han går ju på unga, väldigt så klassiskt attraktiva killar, måste säga. Det är ju snygga killar, liksom.
Mm. Ja, förutom en dag.
Ja, tydligen.
Skoja. Ja, men enligt honom.
Enligt honom, ja. Blablabla. När Jeffrey och Curtis kommer tillbaka till Casa del Jeffrey så drogas Curtis och stryps till döds med en läderrem. Sen är det dags för styckningen. Det går till som vanligt och Jeffrey är noga med att fotodokumentera hela det här förloppet.
Mm.
Väldigt noga. Han sparar Curtis skalle, händer och genitalier för framtida bruk. Superen.
Mm.
Curtis Strother var Jeffrey Dahmers 10:e offer. Han mördades 1990 och han blev 17 år.
Nä.
Men nu är rast och vila över. Jeffrey är på banan igen. Det går bara 2 månader efter mordet på Curtis. Så stöter Jeffrey på Errol Lindsay. Och nu blir det ganska äckligt. När de båda är ute på liksom en promenad stöter de på varandra. Äckligt, eller hur? Errol ska ha sagt till Jeffrey att jag är liksom heterosexuell. Men på något vänster så får han liksom med sig Errol hem ändå. Han är väl så lite charmig och verkar trevlig att hänga med eller någonting, jag vet inte. Så ibland går det bra att vara så lite socialt kompetent. Jeffrey hade vid det här laget börjat fundera på om han skulle kunna hålla kvar vid en och samma sexpartner lite längre. Han ville ju som sagt att de skulle vara liksom 100% övergivna, stilla och inte röra sig. Men döda kroppar ruttnar fort och de luktar illa efter ett tag och sådär. Och dessutom så faller kroppsdelar isär om man använder dem för länge. Tufft. Ja. Han bestämmer sig för att experimentera lite på Errol. Efter att ha drogat Errol så borrar Jeffrey ett litet hål i hans skalle och tar en spruta och sprutar in saltsyra i hjärnan på honom.
Var det inte saltlösning, va? Ja, skitsamma, förlåt.
Acid.
Ja, ja. Saltsyra.
Saltsyra står det då.
Ja.
Tanken hos Jeffrey var att han skulle skapa en zombieliknande människa.
Ja, alltså oh my god, det är så sjukt.
Där liksom alla så... Ja, men alltså att kroppen var vid liv men den var inte vid medvetande.
Den ska inte förruttna.
Nej, precis. Han vill ha ett lik som inte ruttnar ungefär. Ja. Fruktansvärt. Han borde slagit ihop med tyskarna, har skrivit. Under andra världskriget, inte tyskarna i allmänhet.
Alltså,
Tyskarna gjorde massa experiment på andra världskriget, det vet du väl?
Jo, jag tänkte säga en annan detalj, men jag tänkte du kommer säkert det, vi får inte spoila heller.
Nej.
Du får prata.
Ja. Errol vaknar efter det här hemska ingreppet, eller vad man ska säga, övergreppet.
Jaha.
Och säger att han har jätteont i huvudet och han undrar vad klockan är.
Alltså fy fan vad hemskt.
Ja.
Och det är liksom... Han blev fucking borrad i huvudskarpen.
I huvudskarpen. Ja, och om jag fattar det rätt så vaknar han liksom så.
Gud vad läskigt.
När han liksom har sprutat in så bara vaknar han. Och han är ju drogad så han ska inte vakna.
Nej.
Men Jeffrey är ju då inte riktigt nöjd med resultatet. Eftersom Errol både pratar och vet vad han
lever om.
Ja, precis. Vet vad en klocka är och... Så han drogar Errol igen och stryper honom till döds.
Mm.
Sen så våldför han sig på Errols mun. Alltså det är också lite extra vidrigt att han gör det i mun.
Ja, men det är väl någon grej. Och...
Ja.
Eller, ja, det är ju en grej.
Men... Ja. Oral sex kallar.
Folk håller på med så mycket dumt nu. Ja.
Vad händer med missionären?
Sen... Nej, men han är ju men han är ju väldigt mycket för att mysa med dem och han tycker de är så fina och så här. Han liksom myser och alltså,
ja, det är därför han sparar kropparna, ja, och vill
han
bevara
dem. Han lägger sig ju med dem i sängen och liksom gosar med dem.
Ja. Ja, det är väldigt äckligt. Det är så sinnessjukt.
Mm.
efter att han har våldsfört sig på stackars Errol så kör han den sedvanliga proceduren för att göra sig av med kroppen. Skallen sparas som en liten souvenir.
Mm.
Jeffrey flodde även Errol och sparar skinnet i en liten blandning av kallvatten och salt i hopp om att den skulle liksom bevaras.
Vad är det med jävla människoskinn? Vad ska han göra? Lampskärmar eller?
Han ska nog ha som en liten sån myspläd.
Nej. Nej, alltså det. Nej, vet du.
Jag tror ju att det är det han ska ha det till. Men...
ja, han snuttefilt.
Ja, typ.
Nej, men usch. Nu går du vidare genast innan jag säger något ännu mer dumt.
Dock så fick han göra sig av med det här skinnet eftersom det blev väldigt skört av att ligga i den här lösningen. Errol Lindsay var Jeffrey Dahmers 11:e offer. Han mördades 1991 och blev 19 år gammal.
Alltså det är tonåringar.
Och där behöver vi en välförtjänt paus.
Wow.
Det kommer bli ännu ett avsnitt om Jeffrey Dahmer.
Ja.
För det är liksom, det är kvar sjuka jävla grejer, hörni. Jag svettas ihjäl.
Ja. Grand finale blir på vårat årsjubileum då.
Just det.
Nästa vecka.
Då har vi hållit på ett helt år med detta.
Mm.
Varje vecka står vi där i ur och skur.
Ja, fan, vad sjukt.
Ja. In och följ oss på Instagram. Mord mina tankar heter poddens Insta.
Jessica Thys heter jag.
Och Redlock heter jag.
Önska fall. Gärna slide into our DMs. Mm-mm. Men vi vet vem liksom...
Vi vet vem du är.
Nej, men det vore kul om ni hade något fall som man kanske, som ni tror att
som ni inte har hört något poddavsnitt om tidigare.
Ja.
För det blir roligare för oss att researcha dem också.
Mm.
En svensk podd alltså. Som inte har gjort det tidigare.
Ja, ja. Och ja,
det var väl det. Le grand finale next week.
Ja, fy fan, det blir spännande.
Ja, då jävlar.
Mm.
Då har ju jag... Ja, när det här släpps har jag också varit och vandrat klart för sig.
Ja.
Keep updated på Instagram så får du se hur det går.
Du, oh my god, det kommer vara så spännande nästa avsnitt. Det är så mycket kvar att säga, känner jag.
Ja, det är jättemycket.
Vi tar det då.
Vi tar det då.
Ha det bra.
Ha det gött, hej.
Hej.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com/style.